Då vill jag hälsa alla tittare och lyssnare välkomna till podden Varför då då? Och inte minst Navid Modiri, välkommen.
Tack snälla.
Jättekul att få gästa din studio här och sitta ner och prata med dig. Extremt skoj.
Välkommen
du
hit.
Är ju, de flesta tror jag som följer mig har säkert koll på dig. Mm. Men det kan ju vara att det finns någon enstaka lyssnare som inte riktigt är med på noterna. Du är föreläsare, du är författare, poddare. Du jobbar väldigt mycket med samtalet.
Det stämmer.
Jag skulle säga att du är Sveriges svar på Joe Rogan. Välkommen till podden Varför då med mig, Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv. De har berikat mitt. Vi är inte alltid överens, men det är det som gör det lite extra roligt, tycker jag. Själv så är jag kristen. Jag tror på Bibeln. Jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus. Men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar. Men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då?
Okej. Det förstår jag ju. Sen han är ju liksom en annan karaktär, men jag är ju jätteinspirerad av hans sätt att närma sig samtal, 100%. Yep.
Men du är mest känslig att säga, från mitt håll, från Hur kan vi? Mm. Som var en samtalspodd där du samtalade med alla möjliga.
Yep.
Och du gick väl, kan man väl säga, emot ganska mycket av cancel culture. Kan vi inte bara börja, innan vi går in på det och sådär. För det jag tänkte vi ska prata om, varför du gjorde den podden, varför du la ner den. Mm. Och de samtal du hade där, tänkte jag vi skulle snacka lite om. Men bara, om vi bara går till dig. Du är född 83 har jag kollat.
Korrekt.
Bra år att födas.
Idiotens år, enligt kinesiska kalendern.
Jaha, är det så?
Nej.
Men en his pitch, vem är du?
Nyfiken idiot, entusiastisk, more is more. Uppvuxen på Hisingen i ett hem med extremt mycket samtal och nyfikenhet på människor, kultur, världen, livet. Och med föräldrar som var väldigt noga med att jag fick med mig den persiska kulturen och språket hemifrån. Och att jag mötte den svenska kulturen och samhället där ute och tog med mig båda två. Och inte tummade på det, kompromissade med det. Och fick med mig en extremt stark känsla av, eller jag vet inte ens om det är känsla, men en princip, ett fokus på att vara en bra människa. Mm. Och vad det innebar. Inte så mycket att de bestämde åt mig vad det skulle vara, men vad på mig och noga och släppte liksom inte greppet om att jag skulle ställa mig själv den frågan varje dag.
Okay.
Och samtidigt som jag hade de här väldigt intellektuella, du vet, marxistiska, politiskt aktiverade och engagerade föräldrarna som knappt liksom hann låta traumat torka innan de gick ut på första majtåg i Karlstad. Så fanns det också en extrem längtan till det mystiska, det andliga, det spirituella, det religiösa. Mm. Men i hemlighet, med tanke på att hemma hos mig så var det fula att prata om Gud.
Aha, okej.
Det var helt oaccepterat.
Så det fick man inte prata om?
Jag skulle påstå att mina föräldrar då, inte nu, då var någon slags militanta ateister.
Okej.
Okay. Richard Dawkins, du vet. Typ religiösa ateister brukar jag kalla dem. För de är ju superreligiösa i sin tvärsäkerhet av att de vet att det inte finns något. Man bara, det låter ju som de där.
Ja, ja, så är det.
Så jag låg ju liksom under täcket och läste Bhagavad Gita, Upanishaderna, Bibeln, Koranen. Och låtsades att det var någon kalanka och kompani liksom.
Var det för att de kom från Iran då med liksom... För att de kom från ett muslims bakgrund då och liksom...
Mina föräldrar har aldrig varit muslimer. Nej. Det kommer från det faktum att de såg sina bästa vänner inspärrade i evinfängelset och få sina naglar utdragna för att de inte delade tro med regimen.
Ja.
Så att det var inte på ett idéplan, det var på ett väldigt, väldigt fysiskt och faktiskt plan.
Just det.
Att min moster försvann bara en dag. Hon bara försvann. Hon var inte politiskt aktiv, hon var inte ute och demonstrerade. Hon bara försvann. Och sen så plötsligt 3 månader senare så går hennes lilla son som är 7 i det laget ut för att slänga soporna. Så ligger hon på gatan i underkläder och helt blodig och sönderslagen. Då hon blivit torterad inne på evinfängelset för att hon inte har skvallrat på sina grannar som då råkade vara socialister.
Oj.
Så det har ju mina föräldrar med sig. Så jag har full respekt för. Och jag förstår också den känsligheten mot de här jävla gubbarna.
Mm.
Men jag har fått med mig verktyg och haft lärare och fått möjligheten att jobba med någon form av medvetenhet kring om jag tror på livsmetaforer, tankar och berättelser och att jag kan välja, är den här trosatsen, är den här berättelsen värdefull för mig och andra eller sänker den mig och andra? Och att gå runt och tro att alla religiösa muslimer är de här som hycklande, våldsamma, för islams räkning pinsamma mullorna.
Mm.
Det stämmer inte.
Nej.
Min mormor är muslim.
Mm.
Min farmor är muslim. Mina släktingar är muslimer. Som en stor del av världen är muslimer och beter sig inte så.
Nej,
så att kunna liksom skifta det har jag haft en möjlighet att göra på ett annat sätt. Tack vare mina föräldrar för att de tog mig hit också. Ja. Men jag har haft en stark både avund och längtan till religiositet och till troende människor. Jag har en väldigt stark tro och har haft hela mitt liv. Jag har alltid haft en pågående dialog med Gud, universum, bortom mig.
Mm.
Jag har och fortsätter att be, buga. Ritualer är en stor och fundamental del av mitt liv.
Mm.
Jag är extremt flockorienterad. A.k.a. församling. Så att alla komponenterna finns där.
Ja,
det är, och jag är jätteintresserad och nyfiken och älskar de här samtalen.
Ja.
Och har många vänner som precis som du är yrkesverksamma inom som ett,
ja,
som man kallar det, religiöst skrå.
Just det.
Och det är skitspännande. Det är jättehäftigt. Vad fan, det är ju som en av de stora pusselbitarna i att vara människa.
Yeah. Det är jätteintressant och jag tänkte att vi ska komma in på det. Lite som din tro eller din, liksom, din relation till tro. Du har kommit in på det redan. Så här. Hur började du, eller förlåt, jag ska tänka så här. Du fick inte prata om tro hemma då. Var det det som gjorde att, eller fick du prata om allt annat då? Eller, man säger så, eller förstår du? Alltså, eller var det en... Tror du att det är det som har lett dig till att du startade då Hur kan vi och hela den grejen, att det fanns ett sånt samtalsklimat hemma hos dig om andra frågor, eller hur?
Så här, det fanns ingen cancel culture eller censur hemma kring vad jag får och inte får prata om eller vilka samtal vi hade. Nej. Utan det var extremt högt i tak, vända och vrida, titta på olika perspektiv. min pappa brukade växla mellan nyhetskanaler för att jag skulle lära mig att se samma nyheter ur olika vinklar. Ja. Och sen frågade han mig, så vad tycker du? Så det har alltid uppmuntrats. Mm. Han, speciellt pappa, var väldigt noga med att varna mig för att inte läsa idéer eller böcker som han ansåg att jag inte var redo för eller mogen för. Och han har en poäng i det. Jag kan se det nu i efterhand. Mm. Att som 12-åring läsa Camus och sen Strindberg, och du vet, det är ju spännande, men det är också, det finns någonting i att inte kunna helt greppa, förstå eller ha någon att diskutera det med som gör det existentiellt ensam på ett nästan avgrundsdjupt sätt. Mm. Och jag tror att det var det han egentligen menade, men uttryckte det på ett repressivt sätt. Ja. Så att det handlade mer om att han kunde säga, se att jag hade någon bok på nattduksbordet eller läste någon tidskrift, och så kunde han säga, du, jag tycker inte du ska läsa Kafka, eller jag tycker inte du ska läsa, varför har du Bibeln? Eller du vet så.
När började det här hos dig? Liksom? Var du bara intresserad av det?
Att läsa överlag eller läsa...
Ja, alltså läsa olika filosofier, religioner. Alltså.
Jag tror intresset för frågorna kom innan jag började läsa böckerna. Mm. Och det är ju paradoxalt nog pappas fel slash förtjänst det också. Ja. För det är ju han som har matat mig med filmer, musik, ja, kultur, konst. Och väldigt snabbt kom jag förbi de här, du vet, platta, ytliga, tråkiga, populära idéerna och hamnade i de lite mer konträra, nytänkande, mystiska, komplexa, paradoxala, för att där fanns det ju snarare ett äventyr än ett dogmatiskt svar. Det är så tråkigt, det är så intellektuellt osexigt med tvärsäkerhet. Ja. Däremot att läsa Kafkas Förvandlingen som 12-åring och bara känna hur det grävs en liten tunnel av tid mellan mig och honom när han skriver den. Jag förstår precis hur det känns när han beskriver att han vaknar upp som en skalbagge och inte kan kommunicera med sin egen familj och känner sig alien. För det var ju precis det jag kände när jag läste Kafka med min familj. Jag kände mig som Gregor Samsa som var en skalbagge på rygg i sin säng. Mm. Och som inte kan förklara för sin familj att bakom det här som ni inte förstår så finns ju jag fortfarande. Mm. Och det var en sån häftig och livsomvälvande känsla. Och den har varit avgörande för mig på så många sätt, både boken som farkost, berättelsen som farkost, ja, men också de här otroligt djupa och stora liksom inre katedralerna med svindlande perspektiven och idéerna, ja, och också, du vet, portalerna. Just. Till andra världar. Det är fortfarande bland det finaste jag vet.
Jag fattar. Mm. Coolt. Men hur började du med Hur kan vi?
Mm. Kopplat till det vi precis pratade om också vill jag säga att det är mycket tack vare mina föräldrar som jag så självklart har kunnat ta samtal och vara så öppen och nyfiken på människor och världen. För det kommer från dem. Och att de fortsätter än idag, du vet, utvecklas. Mm. Och testa nya grejer. Min pappa tatuerade sig på sin 60-årsdag. Gjorde han ju en Banksy,
vad coolt,
en Banksy på axeln. Så kom han till mig och var skitstolt. Så här, titta vad jag har gjort en Banksy. Jag bara, var det inte du som skällde ut men jag tatuerade mig och gjorde min första Banksy?
Jo.
Men jag utvecklas också. Ja, det gör du faktiskt. Det är sant. Det är så häftigt. Så de är ju såna otroliga förebilder. För jag verkligen avskyr på samma sätt som jag avskyr, du vet, tvärsäkerhet och dogmer och fundamentalism. Men de här idiotiska liksom, och begränsande, ibland farliga nedärvda och oreflekterade, okritiserade idéerna som du vet. Själv är vi bäst i dräng. Håll käften, den är taskig, alltså den är farlig att sprida. Säg inte så till dina barn, säg inte så till dina vänner, det är inte sant. Mm. Och det här med att du inte, så här, det går inte att lära gamla hundar att sitta. Sånt skitsnack, det är så här. Mina föräldrar och många andra är ju ett bevis på att det inte är sant. Mm. Så det är bara liksom, någon slags intellektuell lathet och bekvämlighet. Och det har jag absolut inte fått hemifrån, tvärtom. Mm. Så just där och då att jag startade Hur kan vi? Ska vi se, tid, just det. Perspektiv. Hösten 2017 tror jag det var, så började jag lyssna på poddar, läsa tänkare, författare, krönikörer, journalister, och börja kliva in i samtal och ta del av personers idéer som jag tidigare hade varit triggad av eller kritisk till. Och faktiskt börja lyssna för att se om jag kunde förstå personen eller lära mig någonting nytt. Mm. Och verkligen öppna upp på riktigt och vara nyfiken på riktigt. Och walk my talk. Och då började jag lyssna på, det var någon som tipsade mig om samtalet. Jag tror det var det första samtalet mellan Jordan Peterson och Joe Rogan. Mm. Hos Joe Rogan. Så det tror jag var det första samtalet. Och sen så lyssnade jag på Sam Harris, Russell Brand, och genom dem människor som Ben Shapiro, judisk, snabb pratande intellektuell, konservativ, Milo Yiannopoulos, som vi inte har hört så mycket av på sistone för att han har blivit cancelad typ överallt, Alex Jones, Peterson, ja, men du vet de här farliga, obehagliga seriemördarna som man ska akta sig för. Och efter ett tag insåg jag att det finns ju jättemycket värdefullt, jättestarka poänger. Mm. Och jag har gått på de här begränsande idéerna själv, som jag har varit så kritisk mot. Och hur mycket programmering som jag har okritiskt bara låtit läcka vidare genom mig. Från mina föräldrars marxistiska synsätt, från svensk kultur, från saker som lärare har sagt. Och började sticka hål på de här. Och också reflektera och uttrycka mig kring vad jag har lärt mig på Facebook eller i samtal med vänner. Och märkte reaktionerna och hur folk blev förbannade över att jag hade lyssnat på någon som de inte gillade.
Ja, precis.
Och du vet, den lite aspiga delen av mig var så här: jag förstår inte ditt problem just nu.
Nej.
Vad håller du på med?
Mm.
Är du arg för att jag har lyssnat på någon? Vad har det med dig att göra till att börja med?
Mm.
Och vad är det som är så farligt med att lyssna på den här personen? Och då tror du på allvar att jag, genom att lyssna på den här personen, kommer bli som den här personen? Det säger ju mer om dig. Ja. Jag vet vad jag står i mina värderingar.
Ja.
Och åsikter kan komma och gå precis som tankar och reflektioner. Jag är fortfarande i mitt fundament samma. Och i mitt fundament ingår att vara en tänkande och självkritisk och självreflekterande person. Och det har, så har det alltid varit. Och ju mer jag gör det, desto större blir ju den världen, eller min inre värld. Och det rymmer mer.
Precis.
Jag menar, och samtidigt så är det personer, de personerna var ju samma personer som gick runt med pins där det stod vi gillar olika. Och heja mångfald. Jag säger, du ljuger ju.
Ja.
Du gillar inte mångfald. Du vill bara framstå som att du gör det. Ja, när du väl kommer till kritan så vill du bara flexa med hudfärg och att du har svarta kompisar eller du är ute och festar med som bögar på bögklubb eller och kolla på mig, jag är så tolerant. Men du kan inte lyssna på 5 minuter av någon som inte tycker som du.
Mm.
Nej.
Okej, okay, men vem var din första gäst då?
Ann Heberlein, apropå religion.
Okej. Okay. Okay,
och vi startade podden i, jag tror det var maj 2018, i en studio i Malmö. Och Ann hade uttryckt sig, jag tror, i någon debattartikel, kanske i någon podd eller samtal, om att vi borde förbjuda minareter i Sverige.
Mm.
Och hur störande det är att i en sekulär demokrati behöva få andras tro nedtryckt i halsen genom att tvingas höra den här, det här böneutropet dagligen.
Mm.
Och då ville jag testa hennes tes och jämföra det med kyrkklockor.
Mm.
Så att jag tror att det var där någonstans samtalet okay. rörde sig. Att, ja. Men, vad är skillnaden på ett böneutrop och kyrkklockor?
Ja,
jo, men kyrkklockorna är kristna och Sverige är byggt på kristen grund. Jo, fast vi har separerat kyrka och stat.
Mm.
Och en sekulär demokrati betyder att vi respekterar olika religioner. Så då är det samma sak.
Mm.
Och det blev ett jättespännande samtal. Ja, men, nyfiket och utforskande och respektfullt. Men också en erfarenhet av att hon var ju inte livsfarlig och satt och betedde sig illa i samtalet. Utan respektfull, trevlig, smart, påläst och också intresserad och nyfiken och lyssnade på när jag utmanade och utmanade tillbaka.
Alltså.
Så det var ett fantastiskt första samtal.
Ja. Och sen då, sen fortsätter du och bjuder in gäster. Vilka liksom intresserade du dig av att intervjua?
Jag drogs på något sätt till dem som majoritetssamhället sa att jag absolut inte skulle prata med.
Ja.
Och de ämnena som var tabu och som det också sades att det här pratar vi inte om.
Nej.
Och för mig finns det ett värde i att titta åt det hållet.
Ja.
Och inte så mycket från trots.
Nej.
Jag är i min grund inte provokativ, men jag förstår att människor blir provocerade.
Mm.
Och jag kan se att det landar provokativt. Men intentionen och ansatsen är väldigt sällan provokativ. Och är det det så är det förmodligen för att jag egentligen är ledsen, arg, trött, du vet, i affekt.
Mm.
Men det är ett undantag. Däremot så är jag väldigt kompromisslös och står kvar och böjer mig inte. Och att göra det i Sverige tror jag i sig räcker för att ses som en provokativ bråkstake.
Mm. Vilket har varit ditt jobbigaste liksom rent eller vi ska säga så här, vilket har varit ditt mest icke-PK samtal?
Enligt mig eller enligt folk?
Ja, om vi börjar med dig då.
Jag tror inte att jag tänker i de termerna.
Ja, intressant. Okej, okay, men så här,
jag kan säga vilket som varit jobbigast.
Ja,
ja absolut. Men så här.
Men om vi börjar med det, utifrån vad folk säger då.
Ja. Ja, det är ju utan tvekan Ingrid Carlqvist och samtalet om förintelsen.
Okej, okay. Det här har inte jag koll på. Berätta.
Så Ingrid Carlqvist är en svensk journalist, debattör. Jag tror hon har skrivit böcker också, alltså författare. Och började, om jag minns rätt, på Expressen eller Aftonbladet kanske det var. Och vid något tillfälle så började hon skriva om, jag tänker att Carl kanske kan hjälpa mig att kolla upp så att jag inte säger fel här. Jag tror att hon började som kvällstidningsjournalist och så Kvällsposten, just det. Men det är ju Skåneupplagan av Expressen om jag inte missminner mig. Och jag tror att hon började skriva i Kvällsposten om pedofiler eller män. Var det pedofiler? Pedofili och incest. Ja. Och gjorde det antagligen då på ett annorlunda eller kanske humaniserande, nyfiket, öppet sätt. Och där började hon möta på motstånd och glida ifrån majoritetssamhället. Och så som jag förstår det så fanns det inte så många andra platser att ta vägen. Så då drogs hon till allt högen eller extremhögen och gänget runt det nya Sverige, Fria Tider, Nordiska motståndsrörelsen. Och de tog emot henne med öppna famnar för att det var ju egentligen att de fick ett extremt skarpt intellektuellt verktyg i sin verktygslåda. Och då tänkte jag, ja men här är en person som jag definitivt ska sätta mig ner och prata med. Det som spelar roll i den här ekvationen är att jag var på en extremt utmanande plats privat. Jag hade precis separerat med min dåvarande fästmö på ett väldigt brutalt och smärtsamt sätt. Björn, min vän, hade fått sin ALS-diagnos och var mitt inne i sitt första hårda och jobbiga skov. Så jag oroade mig väldigt mycket för honom. Och min andra bästis hade precis blivit pappa och hans son föddes död. Och de återupplivade honom. Och han hade fått en hjärnblödning i vardera sida av hjärnan. Och han låg i kuvös så vi visste inte om han ens skulle överleva. Och i och med att min dåvarande fästmö lämnade så försvann också vår familjehund som min dotter var. Hon var helt förstörd. Så jag dök ju ner i någon form av, nu i efterhand, kan jag ju säga att det var någon form av depression. Och mitt i det så ska jag podda med Ingrid Karlqvist. Och samtalet i sig var inte ens tänkt att handla om förintelsen, utan vi pratade ju om islam. Rubriken på samtalet har ingenting med förintelsen att göra. Mm. Utan det handlar om, vad är rubriken? Det är någonting kring att kvinnor som väljer att bära slöja förtjänar att bli slagna eller förtjänar inte att rösta. Alltså det är någonting så här ganska brutalt citat. Hijaben ska användas för att män ska veta vilka kvinnor som får våldtas, säger hon. Och samtalet handlar om islam och handlar om islam och Sverige. De sista 10 minuterna pratar vi om förintelsen.
Och hon förnekar förintelsen typ? Eller?
Nej.
Nej. Jag har ingen aning om vad hon står.
Och det är ju det här. Här finns det ju någonting kring ord och språk som jag märker är känsligt för människor. För att för när jag hör ordet förneka så betyder det att om någon förnekar förintelsen så menar de att den inte har ägt rum. Mm. Det säger hon aldrig.
Nej.
Och jag har aldrig hört henne säga det på det sättet. För jag vill vara noggrann med språket.
Mm.
Däremot så ifrågasätter hon historieskrivningen. Hon ifrågasätter historiker och forskare och antropologer och liksom sociologers beskrivning av vad som hände, hur många som dog, det ifrågasätter hon.
Okay.
Och när hon gör det så pushar jag tillbaka, men jag gör det utan att höja rösten och jag gör det respektfullt och jag säger att, men du, det finns en tydlig konsensus bland forskare och historiker om att det är så här det har skett och det är 6 miljoner människor som har fått sätta livet till och det här är ett brutalt och kollektivt trauma som vi fortfarande, speciellt i Sverige, lider från sviten av. Så jag ifrågasätter henne. Jag tycker absolut inte som henne. Jag säger vad jag står. Men jag skäller inte ut henne.
Mm.
Jag skriker inte på henne. Jag kallar henne inte för en massa skällsord. Och den kritiken jag får efteråt handlar om några olika saker. Dels handlar det om att avsnittet publicerades dagen efter förintelsens minnesfondsdag. Och det tror människor och gör ett antagande om att det är ett cyniskt PR-grepp. Det är bara ett klantigt misstag. Så, och det var det första vi sa. Vi bad om ursäkt för det. Mm. Och sa att det var för att vi var i totalt kaos där och då. Mm. Med tanke på det jag beskrev precis. Så det bad vi om ursäkt för. Mm. Det första vi gjorde. Och sen var vi väldigt tydliga med att vi kommer inte be om ursäkt för att vi hade med henne. Vi kommer inte be om ursäkt för att vi pratade med henne. Vi kommer inte be om ursäkt för att vi var respektfulla mot henne. Och det kommer vi aldrig att göra. Nice. Och sen bröt helvetet löst. Sen var det ju namnkunniga journalister på DN som Britt Staxson, journalister på Sydsvenskan, Andreas någonting, Ida Ölmedal, människor som medvetet valde att vulgärtolka och ljuga. Till och med när jag sa och rättade dem med fakta så fortsatte de ljuga och korrigerade inte sina fel. Mm. Och Britt Staxson i synnerhet som både i DN och även på scen framför en publik på 500 personer när vi hade en debatt om det här ett år senare stod och sa att jag tjänade pengar på förintelsens offer. Och då sa jag till henne på scen att vet du, det där är inte sant och du är journalist. Mm. Jag förlorade runt 500 000 ur egen ficka under den perioden. Jag blev av med uppdrag, med vänner. Jag gick upp 15 kilo i vikt, jag hamnade i depression, paranoia, fick saker och egendomar vandaliserade, blev hotad, allt möjligt. Och det här är inte för att måla upp mig själv som ett offer, det är inte det minsta synd om mig. Jag hade valt det om igen, om jag hade fått välja om. Mm. Men du ljuger. Mm. Jo, men jag har ett citat här, säger hon på scen. Framför 500 pers på Folkbildningsforum i Linköping. Jag har ett citat här, det står att Navid Modiri gör si och gör så. Så här har du fakta, här är ett citat. Jag bara, men du, berätta först var citatet kommer ifrån. Hon bara, det är inte relevant. Snälla, berätta var citatet kommer ifrån. Nej, men svara på frågan. Jag bara, okej, men då kan jag berätta för publiken vad citatet kommer ifrån. Du citerar dig själv. Det här är din krönika, jag ser ju på din telefon att du står och läser från din egen text. Det här är inte fakta, det är du. Och du har fel. Mm. Och så har du hållit på. Och grejen är att folk har ju inte tid, ork, energi, lust, whatever, att faktagranska eller gå till botten med allt som namnkunniga journalister på stora tidningar skriver eller säger. Så de prenumererar ju på deras åsikter.
Yeah.
Så det är ju extremt många människor som har gått på mig och oss som inte ens har lyssnat på avsnitten.
Nice.
De har ingen aning om vad de pratar om. De har inte tänkt en egen tanke överhuvudtaget. Mm. De har baserat sin världsbild och prenumererat på Britt som dessutom ljuger och har fel och många med henne. Den upplevelsen var bland det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Och bland det mest stärkande att ta mig upp ur och igenom.
Just det. Wow. Varför tror du de gör det?
De är rädda.
Ja.
Jag tror att det är så. Och det är
rädda för?
Jag vet inte, det får du nog fråga dem.
Mm.
Men jag upplever att det kommer från rädsla. Och ur rädsla mindre nyfikenhet, mindre empati, mindre intelligens. Vilket jag också hamnar i när jag blir rädd.
Mm. Jag bara tänker högt nu. Finns det en rädsla i att, alltså om man nu säger då mainstream medier och att de har valt att inte prata med vissa människor och har kunnat liksom hålla sin linje, vad de tycker, vad de tror, vilka de vill prata med, och sen så kommer en poddare här som drar igång något och sen så helt plötsligt så märker de att oj, vad många som lyssnar på, mm-hmm, på Navid.
Mm-hmm.
Och
det roliga är roligt att nu gör ju alla det.
Ja.
Mm.
Precis, men, mm.
Och det är det som är en del av den här resan också, att inte ta det personligt.
Nej, precis.
Det försöker jag ständigt och dagligen påminna mig själv om, att hon vet inte vem jag är. Hon, nej, känner inte mig. Så hon pratar ju inte ens om mig. Så jag behöver sluta ta åt mig av hennes projektion.
Mm.
Jag vet vem jag är. Jag är ingen förövare. Jag är inte en elak person. Jag är inte cynisk. Det finns inte ett cyniskt ben i min kropp. Däremot kan jag vara snabb, klumpig, stökig, intensiv. taktlös, inte inlyssnande, naiv. Det finns massa skit jag behöver jobba med, men jag är inte elak, jag är inte cynisk, jag är inte beräknande. Jag grabbar inte efter mina möjligheter. Det finns inte.
Om jag tänker högt så är det ju, du är ett hot i det här fallet och därför så...
Det kan spela in, för det är vi och det är meningen. Mm. Inte ett hot, men en utmanare.
Jaja,
det... Ja, men det är skillnad.
Ja, absolut.
Det är lite skillnaden. För mig är skillnaden på att vara ett hot och att vara en utmanare skillnaden på ett gatuslagsmål och MMA.
Ja, ja.
Det finns en kod.
Såklart.
Jag bryter inte koden.
Nej. Men det är ju precis. Men det är ändå någon form av... det finns ju... Sverige har 9 eller 10 miljoner människor. Marknaden är bara så stor som den är på något sätt.
Ja, men den spelar in. Absolut.
Och då blir det ett hot ifrån... Så det hon anklagar dig för att tjäna pengar... Det kan tänka mig då att man är faktiskt rädd för att faktiskt förlora egna pengar.
Det finns också en skugga. Och skuggan är att jag har just träffat, till exempel Britt har jag ju träffat innan.
Mm.
Och det kanske var 4-5 år tidigare. Så satt jag i ett samtal med Britt. Blev inbjuden till ett samtal. Där det var jag, Britt Stakson från Dagens Nyheter. Av Bonniersarna, utan att liksom hänga ut den personen.
Mm.
Och ytterligare 2 personer som var med i rummet. Och syftet med det samtalet var att den här personen med ett Bonnier efternamn hade fått i uppdrag från familjen att skriva, sätta ord på deras vision, deras värderingar.
Mm.
Och då bjöds jag in i det samtalet för att jag har jobbat mycket på det sättet att facilitera vision, workshops och liksom jobba på det sättet. Och i det här samtalet kommer det fram, för vi pratar om rasism och främlingsfientlighet och antisemitism med tanke på att de heter Bonniers efternamn. Det är en judisk släkt. För jag lägger märke till att det inte finns någonting om antirasism och antisemitism i det här manifestet.
Mm.
Och så frågar jag om det, för jag blir nyfiken. Är inte det här viktigt för er? Och då kommer det ju fram att jo, det är klart det är, men det kan bli problematiskt om vi skriver det i ett manifest, för att flera medarbetare och ledare i flera av våra bolag är öppna antisemiter. Och jag tappar hakan.
Oj.
Och säger, men hur tänker ni där? Hur kan ni tillåta det? Och får svaret, ja men vi är ju först och främst ett bolag. Och Britt säger inte ett ord. Hon bara sitter där och nickar och jag säger, men hörni, det här är ju inte på riktigt. Det här är ju inte sant. Det är klart att ni måste utmana och ni måste rensa det här ordentligt. Ni kan inte bara ha ord på pappret. Och då börjar hon liksom, men du, ta det lite lugnt och börja så här ifrågasätta mig i det samtalet.
Mm.
Så jag misstänker att det finns en del skugga och skuld kring antisemitism både hos Britt, hos Dagens Nyheter och svensk kultur i stort, med tanke på Sveriges roll, eller brist på roll, i andra världskriget. Och det är därför motreaktionen eller deras impuls mot mig och mot oss då blir så stark, för att Sverige har inte dealat med det där.
Ja, just det. Wow. Ja, vilket skulle du säga har varit din mest uppskattade gäst som du har pratat med?
Av publiken eller av mig?
Av dig.
Det är ju så många. Och på så olika sätt. Jag menar, det är ju en otrolig egotripp att sitta i 2 timmar med Lena Andersson. Det är som lilla pojken i mig, du vet, lilla fanboyen, så här, oh, Lena vill prata med mig, det är fan vad coolt.
Vem skulle du, om du fick välja vem som helst att intervjua, vem skulle du välja?
Jag vet inte om jag jag vet inte om det går. Det är för många. Det hade ju såklart varit fantastiskt roligt att göra ett samtal med Rogan.
Uh-huh.
Utan tvekan. Och ja, men Brené Brown, Esther Perel, Gabor Maté, Sam Harris, Russell Brand, Andrew Huberman, Lex Friedman. Det här är ju fortfarande väldigt stora förebilder för mig.
Mm.
I Sverige ja, men där är det nog lite mer udda fåglar. Det kan också ha att göra med att jag har plöjt igenom många samtal här. Ja. Men där är det nog de här, inte onåbara, men de lite mer introverta, lite eremitkaraktärerna. Jesper Waldersten, Bruno K. Öjer, Joakim Tåström, Freddy Wadling när han levde.
Uh-huh.
Den typen av karaktärer som egentligen inte vill gå hemifrån. Jag har någon idé om att jag ska någon gång göra någon form av podd där jag åker hem till de här ljusskygga filurerna och är med dem hemma hos dem där de känner sig trygga och gör samtal.
Vad är det i ett sånt samtal som eller liksom när man sitter ner med en person, vad är det som du går igång på liksom i att när du, är det att du vill veta sanningen och veta så här tänker den här personen eller så här tror den här personen? Vad är det som får dig vad är det som gör dig intresserad av det?
Att förstå.
Ja.
Är en av de viktigaste delarna för mig. Inte bara i samtal utan hur jag orienterar mig i existensen. Jag behöver fatta. Jag kan inte, det är som att jag inte kan gå vidare om jag inte fattar.
Mm.
Då makar det inte sens efter. Alltså det som händer efter den här punkten av oförståelse, det är bara kaos. Mm. Så jag behöver reda ut det där innan jag kan fortsätta gå vidare i resonemang, tanke eller berättelse. Sen är det inte bara att förstå intellektuellt, utan att förståelse på ett känslomässigt plan som vi kan kalla medkänsla, empati eller kontakt.
Mm.
Så att känna kontakt, att förstå lite mer av världen genom att få deras pusselbit.
Ja.
Så jag samlar på pusselbitar.
Mm.
Men jag vet inte vad det ska bli. Någon gång så fick jag en bild av att alla de här pusselbitarna, att jag kommer få sista pusselbiten precis innan jag dör. Och då ser jag att det är svaret på det stora mysteriet eller det här pusslet som jag lagt i hela mitt liv. Det är så här,
tror du att pusslet kan bli helt? Liksom?
Ja, det tror jag. Men jag tror att det finns det som finns i slutet är inte vad jag tror.
Uh-huh.
Jag tror någonstans, och jag har fått en hint om att motivet på det här pusslet till slut inte är något ståtligt, utan det är något tramsigt. Det är typ två små kattungar med keps. Mm. Och att jag precis innan jag dör bara... Ha! Du vet, det här lilla... Ha! Just det. If you don't get the joke, maybe you're the punchline.
Ja, precis.
Och det är det jag tror någonstans att vi missar. Jag tror att universum har humor.
Mm.
För att det måste det.
Ja. Okej, okay. Mm. Det är möjligt.
Är din gud seriös? Bara?
Nej, absolut inte.
Nej. Eller hur?
Nej, alltså det...
Det finns något lite lekfullt och tramsigt också.
Ja, absolut. Det står ju i det Bibeln att om allt skulle skrivas ner som Jesus gjorde, står det ju.
Ja.
Så finns det inte böcker i världen, jag vet inte exakt citatet eller bibelversen, men det står något sånt där. Så att jag tror Jesus var väldigt rolig.
Ja, de har ju, de har, de, tänk om de har klippt bort att han typ prankade Judas. Ja. Det var därför Judas blev lack på honom.
Ja, exakt. Ja, men bara visa säkert, han gör det ju ganska komiska och sådär. Så att, det var nog absolut så. Men du, innan vi går, jag tänkte vi ska gå in lite på kristen tro och tro i
nu har jag inte sluta tänka på att Jesus sitter och busringer bara, förlåt.
Ja, men det måste han ju. Det tror jag. Jag tror han hade, ja.
Släng ut månglarna ur templet! Skoja.
Precis. Nej, men bara den biten är ju ganska många som blir, att han har blivit arg där liksom. Slängde runt bord och blev liksom irriterad. Mm. Sådär.
Det förstår jag.
Så,
jag tycker inte heller, vet du vad, jag håller med honom. Jag tycker inte heller månglarna ska vara i templet. Jag tycker vi ska separera helighet och pengar. 100%. Det där är en av de starkaste lärdomarna, eller liksom, vad ska man kalla det? Det är inte ett sakrament, men det är ju en vad heter det? Virtue. Det är en dygd.
Mm.
Någon form av dygd att hedra templet, att hedra det heliga rummet. För mig är det otroligt viktigt. Och även så här i sån här mikroversion i vardagen. Att sitta och prata med någon. Och prata om någonting som spelar roll. Och de plockar fram mobilen och börjar scrolla. Det är lite samma grej.
Mm.
Det är så här. Det är liksom. Du smutsar ner vår...
Jag scrollar inte nu.
Nej, jag vet. Det var verkligen inte mot dig. Men jag menar, du vet ju vad det är jag menar. Det är inte så här, åh nej, nu ringer mitt barn från dagis. Utan snarare, du vet, ett tydligt ointresse och en arrogans. Det för mig är... Du smutsar ju ner det här sakrala med liksom mondänt slarv. Fan, skärp dig.
Mm.
Det där är liksom... Det fattar jag. Jag tycker det är... viktigt.
Ja, nej, det där kan man prata mycket om. Pengar och tro och sådär, och makt och tro och så vidare.
Right. Ja, förlåt. Nu, jag och Joel här, vi fick en idé så att jag var tvungen att titta på Joel och han hade också fått samma idé. Förlåt.
Men nu, innan vi går vidare in på tro och samtal, tänkte jag. Vad, du har ju gått emot då, det cancel culture rätt rejält genom att prata med alla möjliga. Och jag skulle vilja uppmana alla att gå in och kolla på avsnitt med Hur kan vi?
Mm. Och även i Antagonia som vi gör idag. Ja. Vi fortsätter ju den typen av samtal.
Mm.
Vi håller ju på att bygga ett mediehus kring just de här principerna.
Mm.
Så att vi växlar ju upp nu istället för att göra... Nu gör vi en ny podd, så skapar vi en plats och en plattform för den typen av samtal. Men det är sånt som du gör ju också det. Det är därför jag tycker det är så kul att vi sitter och snackar. För att jag har ju lyssnat på dig och bara, wow. Det är ju en broder ju. Och med humor.
Försöker du? Men vad ska man cancellera? Vad är en fråga jag tänkte på?
Definiera man först.
Ja, men alltså, om du då, om jag definierar dig då, liksom, finns det något som du känner att nej, ja, den här personen pratar jag inte med, eller det här.
Men det är inte att cancellera.
Nej, förklara.
Om jag inte vill prata med någon,
så
gör jag inte det.
Nej.
Om du inte vill prata med någon så gör inte det.
Nej.
Det är inte att cancellera.
Vad är det att cancellera, menar du?
Cancellera är att aktivt försöka sabotera, avsätta, avskeda, hindra en person vars åsikt du inte håller med om att tjäna pengar, arbeta och sätta mat på bordet för sin familj och sig själv. Att aktivt och med ett destruktivt uppsåt förstöra för den personen för att du inte kan hantera olikheter.
Ja.
Det är ju att cancellera.
Ja. Men det är klart att det blir ju, om man säger så i svenskar och liksom samhället där public service är en väldigt stor del, så när de väljer att då inte prata med några så blir det ju en form av canceling-ish. Men jag håller ju helt med dig att du väljer vem du vill prata med i din studio. Mm-hmm. Det är ju inte att det är inte att cancellera bara för att du inte bjuder in någon.
Nej.
Håller jag med om. Och
grejen är att jag vill också bara nyansera den där också.
Mm.
Och ansvarsgöra människor. För att Sveriges Radio bestämmer inte över dig.
Nej, precis.
Så att det faktum att Sveriges Radio väljer att inte ha med en person behöver inte betyda cancellering.
Nej.
Det betyder cancellering när majoritetssamhället accepterar att de är får och lyder Sveriges Radio.
Mm.
Så jag tänker inte tillåta det kollektiva offerskapet.
Nej.
Du har alltid ett eget val att gå emot Sveriges Radio. Detta, det här heliga
heliga tempel.
Ja, herregud.
Ja. Men där är väl lite den svenska kollektivismen spelar väl kanske lite roll, kommer in i det här. Om man jämför med, jag har ju bott i USA i många år.
Mm.
Eller några år bodde jag där. Och där har man ju en helt...
Var är USA?
Jag bodde i LA i fyra år. Mm. Nästan fyra år. Och där har man ju en helt annan mentalitet. Man har ju mycket mer det här liksom... alltså, the market is free. Alltså, att du gör vad du vill.
Mm.
Och det gör ju också då i business. Och man bara startar grejer. Man kör, man säljer.
Mm.
Och medan i Sverige så är vi lite mer kollektivanslutna mentalt. Att vi så här... Aha, men liksom, och sen så tror vi kanske inte så mycket på oss själva heller, vilket gör att vi vågar inte starta en ny podd, eller vi vågar inte liksom strunta i vad då Sveriges Radio och Public Service tycker.
Ja, då får vi väl våga det då.
Exakt. Yeah. Och det är det jag tycker är så härligt med dig.
Yeah.
Och det är därför jag sitter här faktiskt.
Jag köper aldrig att jag köper det där liksom som en ursäkt. Jag menar inte att du gör det, men jag menar att jag har suttit i så många diskussioner med allt ifrån feminister och sossar och sverigedemokrater och nynassar som alla prenumererar på offerskap.
Mm.
Alla är konsensus koma patienter och lägger över det på någon annan som gör det mot dem med fraser som ja, det kan man ju inte säga i det här landet och åsiktskorridoren, eller när de försöker göra det på ett snällt sätt, du vet. Åh, det är så bra när vi att du tar samtalet. Jag menar, jag kan inte göra det, jag är ju svensk. Jag bara, fuck off. Tror du inte att det kostar mig?
Yeah.
Du är bara feg, du vill inte betala priset. Så skriv inte till mig i min inbox. Om du har någon form av pung eller ryggrad, skriv det i kommentarsfältet. Skriv någonting själv. Ja, men då blir jag ju kallad för rasist. Åh nej, det vill vi ju inte.
Mm.
Alltså, bullshit. Jag köper inte det. Och vi har ju till och med kallat folk för inboxkompisar.
Okej, okay, det är så. Här.
Jag tycker det är värre än folk som inte hör av sig överhuvudtaget.
Yeah.
För de vill ha någon form av så här cred, verkar det som. Ja, jag följer ju dig. Jag håller ju egentligen med dig. Jag vill bara inte ge mig in i det här kommentarsfältet. Ja.
Okej. Okay. Jag borde faktiskt ta dig till alla svenska pastorer och lära dem lite grejer här. Det vore ju...
Det hade varit jätteroligt att träffa dem.
Absolut, alltså. Ja. Du anar inte hur många som... Den soppan jag var inne i då för ett tag sedan här, som skrev till mig. Men hur ändå ganska få som faktiskt ställde sig upp och visade Republic.
Yeah.
De var inbox... De klappade på hjärnet. Behind closed doors.
Mm-hmm.
För att man då är rädd för... repressalier.
Liksom. Ja, det är väl jag också.
Ja.
Det är väl du med.
Ja, ja.
Det är väl inte så att vi inte har ångest eller känner oro eller är rädda. Jag känner mer ångest och oro och rädsla för varje år för att vi fortsätter och vi höjer ribban och vi gör mer och mer svåra saker. Och va? Det är väl liksom självklart att speciellt som man så ska du ta dig an det som är svårt och nästan omöjligt.
Yeah.
Och bara fortsätta liksom, försöka göra förbi dina egna rädslor. Det är inte att du inte känner rädslan. Det är att du inte låter dig styras. Eller att du inte låter den diktera vägen fram.
Mm.
Men känna rädsla. Oj, herregud, jag är skräckslagen varje dag. Jag kan tänka, men lite sådär, bara för att du tror betyder inte att du inte tvivlar, eller hur?
Nej, men så är
det. Det är lite samma grej, ja, där.
Precis.
Var det Tage Danielsson som sa det här, utan tvivel är man inte riktigt klok?
Kanske det var. Mm. Jag har inte koll på det, men kan det ha varit. Om vi då kommer in på tro lite grann. Jag, såklart som alla lyssnare vet, att så är ju det någonting som jag gillar att prata om. Jag har ju upplevt verkligen att tro ska man inte prata om, precis kanske då som du hade lite kanske din uppväxt då, att så här, vi ska inte prata om Gud, religion, tro. Det har ju jag lite så där i det svenska samhället jag växte upp, så har jag upplevt det, och även om jag inte har levt efter det utan verkligen pratat om tro och predikat och gjort allt möjligt för att folk ska få tro sådär, så älskar jag ju då när det kommer en sån som du som bara bryter den här isen och faktiskt pratar om det.
Jag fick ju inte heller prata om tro. Nej. Så vi hade ju samma.
Ja, ja.
Men ditt var ju kulturellt i liksom det svenska samhället. Mm. Och mitt var ju både hemma och kulturellt. Precis. Jag vet precis vad du menar.
För jag tyckte ju alltid, när folk säger, du ska inte prata om tro, politik och vad är det mer man inte får prata om?
Sex.
Sex, ja precis. Så var det ju så här, men de grejerna är ju roligt att prata om.
Right.
Så här, jag vill gärna prata tro, jag vill gärna prata om politik, jag tycker det är kul. Så här. Och gärna när man inte håller med varandra, det tycker jag är ännu roligare.
Mm.
Så här, varför sitta och bara hålla med varandra? Och tycka, så här, det var min ADHD som kickade in. Liksom, så här. Mm. Att jag så här, jag vill ha tension.
Såklart.
Jag vill gärna ha lite, liksom, det måste vara lite... Så här.
Tugg motstånd.
Men hur är din syn då på kristen tro? Eller om vi börjar här ute, vi börjar här. Din syn på religion, det har du egentligen redan det att svara på kan jag tycka, men... Och samhället liksom.
Mm.
Så har det väl egentligen... Om vi benar ner det så här. Vad tror du kristen tro eller tro i sig gör? Nu har jag en jättesvår fråga. Då sitter jag här med en intervjuproffs och så är jag så dålig på intervju. Vad tror du tro gör med människa?
Ja, men vad det gjorde till en början var att förena stammar.
Mm.
Så att stammen kunde bli större.
Mm.
För... Stammen hade existentiella verktyg och ritualer för upp till 150-200. Och sen när stammarna slogs ihop och började växa så behövdes nya och större berättelser.
Mm.
Och där och då, när både kristendomen, judendomen och islam började ta form, så var det inte helt olikt socialdemokratins folkhemsprojekt.
Precis.
Mm? Istället för flårtanten så hade du prästen och husförhör. Alltså det var ett sätt att reglera i sin skugga, kontrollera, men jag tror någonstans så trodde de och ville betrygga stammen, hålla ihop stammen, skydda den, se till att den inte bara överlevde utan växte. Och jag tror att det har varit värdefullt att ha principer för hur vi är med varandra, att vara överens om hur vi förhåller oss till fundamentala, tidlösa, existentiella delar av att vara människa. Pengar, död, giftermål, sex, barn. Och att vi som är här tillsammans, för att det inte ska bli totalt kaos, så behöver vi ett hur.
Mm.
Och jag förstår det. Det är inte helt olikt. Vi har våra samtalsprinciper i våra poddar.
Mm.
Det jag pratade om där med Bonnierfamiljen, hela den här visionsformuleringen, handlar ju om att förtydliga en kompass eller någon slags riktning tillsammans.
Precis.
Jag förstår det.
Mm.
Det är inget konstigt. Och jag kan också titta tillbaka och se, men som i Gamla testamentet så behövdes först ganska primitiva och väldigt grundläggande principer.
Mm.
Som nu kanske för oss känns, det är väl klart jag inte ska mörda någon.
Nej, precis.
Det är väl klart att jag inte ska stjäla. Det är klart att jag ska inte ligga med min kompis fru.
Mm.
Det är ju fel. För att då bryter jag kontraktet, då skapar jag instabilitet och kaos. Och nu har vi rättssystem och vi har andra typer av regleringar. Så det är en grej. Men tro är mycket mer än så.
Ja.
Och det är också ett sätt att tillsammans istället för ensam möta det vi inte förstår innan och efter vi blir till i köttet. Att bearbeta de stora frågetecknena tillsammans, att finna tröst, att hantera sorg.
Mm.
Men det finns också jättetydligt överräckande av stafettpinnen från stammen när det kommer till ritualer. För att i stammen så fanns 5 väldigt tydliga ritualer som fanns där 10 000-tals år. Arnold van Gennep skriver om det i Rites of Passage, som är en bok som har påverkat och lärt mig väldigt mycket. Och det är 5 stora ritualer i ett liv. Och det är när du föds, när du går från pojke till man eller från barn till vuxen, när du går från vuxen till förälder, när du går från förälder till elder eller morförälder, farförälder, och när du går från elder till ancestor, alltså när du dör i begravningen. Det är de här 5. De finns ju i kristendomen. Det är ju dopet, konfirmationen, bröllopet och sen en fjärde, tror jag, inte, så vitt jag vet i alla fall, den finns nog inte i kristendomen, men det är ju typ pensionen.
Ah, okay, ja. Ja. Mm.
Och den sista, alltså begravningen, den finns ju också. Mm, samma sak inom judendom, islam och de andra stora religionerna. Så det finns spår av det, men det är felfaciliterat.
Mm. Precis. Det...
det är en viskningslek. Ja. Jag brukar säga att vi har fått delarna, men vi har inte fått den här IKEA-bruksanvisningen till hur de ska sitta ihop. Vi har inte fått med oss visdomstraditionen fullt ut. Men den finns i Arnold van Gennep's bok, och där behöver man gå till antropologer och evolutionspsykologer och titta. Och då fattar jag så det sprakar liksom.
Ja, jag förstår. Ja, precis. Det här kan vi prata hur länge som helst om. Alltså, men om vi kommer ju från en kristen tradition i Sverige.
Ja, beror på hur långt du räknar.
Ja, jo, men om vi eller hur långt räknar du då?
Ja, men varför väljer du att börja där?
Ja, alltså, det är ju sant. Det är klart, man kan ju komma, går vi längre bara så var vi vikingar och trodde på asatron. Och...
Den är ju äldre och har pågått längre.
Ja, absolut.
Så att jag skulle säga att den är ju mer än kristendomen. Kristendomen, vadå? Hur länge har den funnits i Sverige?
Ja, vad blir det? När kom...
Några 100 år.
Ja, det är ju, kan ju inte vara mer än 2000 år i alla fall. Men, nej, men det är väl 1000... När kom den första missionären? Anskar var det väl?
Ja, men sen var det ju fight ett tag också.
Ja, ja, precis.
Så jag skulle säga institutionellt kanske 1000 år, max.
Ja, precis. Okay. Så, det är ju,
det är ju ingenting.
Nej, det är ju, det beror på hur hur gammal man tror jorden är, i och för sig.
Om det tror eller vet?
Ja, det, jag tror ju... Vadå, du menar att du vet att den är väldigt gammal?
Ja, jag tror inte i alla fall när det kommer till den typen av perspektiv.
Ja, jag tror nog att den är nog inte så gammal som...
Hur gammal tror du att jorden är?
Jag tror nog att den är, alltså bibliska forskare tror väl att den är kanske omkring 6-7000 år.
De är nog i ganska ordentlig minoritet, skulle jag säga.
Ja, det kanske inte de skulle säga, men...
Men om man räknar på det, är klart att de inte skulle säga det, men om man räknar på det så är de en minoritet.
Ja, det är möjligt. Det har jag inte koll på. Men det finns ju absolut forskare som inte tror att jorden är miljarder år.
Forskare som inte är troende?
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Men
om du hittar en sån så blir det intressant.
Ja, men det, jag tror nog, det skulle jag nog säga att det går att hitta. Det tror jag. Utifrån det jag har kollat, nu jag har som sagt ingen spärr på det, men jag tror absolut att det finns forskare som inte är troende, bibeltroende, om man säger så.
Och hur förklarar du dinosaurieskelett? Är det att Gud har grävt ner dem för att testa vår tro? Är det liksom kreationism?
Nej, men det står i Bibeln att det har funnits, det står på något ställe, det står att det har funnits stora djur eller så.
Ja, men det står inte att de levde parallellt med oss. Det kan ju vara så att de har hittat, det är ju väldigt rimligt att man även under Jesu tid hittade fossil och skelett.
Mm. Jo, precis. Men att det är så bergfast att jorden är miljarder år, det är ju inte...
Det finns en konsensus kring det.
Nej, det skulle jag inte säga.
Att jorden är några miljarder år gammal, ja. Finns det en vetenskaplig konsensus runt?
Ja, vad betyder konsensus?
Det vet du väl. Konsensus, du är ju svensk, kom igen.
jo, men alltså, det, jag är nog inte säker på att den procenten av forskare är så stor som kanske sägs. Det tror jag inte.
Det är fortfarande konsensus. Majoritet.
Ja, det är möjligt. Men
jag
tvivlar på alla fall på.
Absolut, men tvivel och tro är inte vetenskap. Det finns ju en metod som om du har vetenskapliga bevis på jordens ålder och att den är 6000, då är jag jättenyfiken på att titta på det. Men om det är någonting du tror.
Ja, men det är ju teorier. Alltså, det är ju above my pay grade. Forskare som håller på med det här.
Ja.
Det är ju inte så att alla forskare är överens om att. Och sen då säga, ja, det är konsensus. Ja, det kanske det är.
Det är det.
Jag vet inte, jag har inte sett.
Jag vet att det är det.
Okej, du vet att det är det, okej. Låt säga att det är konsensus, så är det ju ändå så att de kan ha fel.
Absolut. Så. Men då får man bevisa att det är fel, inte tro att det är fel.
Ja, fast, nej, men jag kan ju bara hävda till att jag har lyssnat på forskare som inte tror att jorden är så gammal.
Ja, men då är de inte forskare, om de tror. De måste ha bevis. Ja, men det bevis?
Ja, fast alla tror ju.
Men baserat, nej.
Jo.
Nej, de utgår ifrån bevis och
nej, men det finns ju
argumenterar.
Det finns ju absolut inget bevis på att jorden är så gammal som flera miljarder år. Det finns ju inte.
Jo.
Nej.
Jo.
Absolut inte.
Det är utan
forskare sätter ju fram en metod och så säger de så här, okay, så här. Och utifrån det så tror de att så här gammal är jorden.
Okej, men det finns i den vetenskapliga metoden så finns det en metod för hur du bevisar och argumenterar för det. Och om du då vill argumentera mot det, då får du ju spela det spelet.
Absolut.
Och därför, och det räcker finns, inte att
och
tro.
Det finns det ju forskare som gör.
Okej,
och kommer
det,
till
det annan, är jag jättenyfiken
annans,
på.
Annan slutsats.
Jättenyfiken på att titta på, men de är fortfarande i minoritet.
Ja, men har du lyssnat på till exempel, vad han heter nu?
Graham Hancock?
Nej, John Lennox till exempel. Jätteintressant.
Mm. Vad är han? Han
är brittisk professor, jag tror det är Oxford eller något sådär. Mm.
Skicka något som du gillar med honom.
Debatterar ganska mycket han har debatterat i alla fall ganska mycket mot John Lennon. Eller mot,
John Lennon är död.
Nej, John Lennox har debatterat mycket mot Richard Dawkins.
Ja,
ja, cool. Mycket och sådär.
Alltså jag har jättemycket kritik mot Dawkins också, ska du veta. Jag tycker ett praktexemplar på en präst.
Okej.
Han står och missionerar. 100%.
Ja, jo, det håller jag med.
Men också jättespännande karaktär.
Men tiden springer iväg. Men det här tycker jag är jättekul.
Ja, men
jag tror ju, alltså, på det sättet så är ju inte, så tror jag att det finns såklart, det finns forskare som har en annan då uppfattning än den då som du menar är konsensus.
Det finns det.
Ja,
alltid.
Absolut, det finns ju alltid. Men jag tror att den är ganska mycket större än vad vi i vårt svenska sekulära samhälle
också
har fått lyftas upp.
Det tror jag också du har rätt i.
Utan man säger snarare att nej, men så här var det. Det var Darwin har rätt. Det är så här det ser ut. Lalala.
Och det säger inte jag.
Nej.
Så igen, ingen tvärsäkerhet. Nej. För mig
det var du som var tvärsäker. Du var ganska tvärsäker alldeles nyss.
Att det är en konsensus.
Ja, det är du tvärsäker på.
Ja.
Okay.
Men att det finns kontradiktoriska forskare och perspektiv.
Mm.
Ja.
Mm.
Det är vad jag säger. Mm. Kan konsensus ha fel? 100%.
Mm.
Så.
Precis, bra.
Men jag vill också säga det att jag menar, jag bråkar lika mycket med kreationister som kliver in i en vetenskaplig debatt om jordens ålder med tro, som jag bråkar med ateister som kliver in i en religiös debatt med vetenskap.
Ja, precis. Ja.
Så att när en ateist på Twitter kräver vetenskapliga bevis från en kristen om Guds existens, så går jag på dem lika hårt.
Ja, just det.
För det där är också intelligent.
Jo, men
man blandar äpplen och päron.
När jag säger tro så menar jag ju någonstans ändå så här att jag är inte, alltså, skillnaden mellan tro och veten, eller tro och fakta då, som du säger så här. Så det är ändå så att även om det är många då forskare som de har kommit till conclusion att säga, ja, vi tror att att jorden är miljarder år, så är det också någon form av så, okay, de använder ju sina metoder för att liksom säga, det här är det. Så är det någonstans ändå där även en tro liksom. Vad sätter jag min tro till det då? Så det var det jag menar med det.
Vad tycker du om flat earthers? De tror ju att jorden är platt.
Ja, ja, precis. Och jag tror att de har fel såklart.
Ja.
Ja. Så att, och
eller
så
tror du att de har fel eller vet att de har fel?
Nej, men jag tror att de har fel, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte pluggat så mycket mer än att jag har kollat på massa forskare vad de tycker, ja, och läst vad så här. Och sen såklart att det finns ett konsensus då att nej, men det, och sen så accepterar jag den tron att så här, ja, men jorden är nog rund. Så. Och det är det jag menar vi gör ibland.
Men det finns ju bilder och det finns ju forskning. Så att,
jo,
hur kan du inte veta att jorden är rund?
Jo, fast någonstans är det ju ändå sådär att jag har ju inte satt mig in i det exakt och sådär. Utan de har ju visat, forskare har ju visat med då bilder och sen så har fotografer kommit och lalala. Så, så att den bara den, jag ställer mig emot till och med när vi, att vi är så tydliga. Nej, men jorden är så här många miljarder år. Jag ställer mig frågande till det. För att jag har lyssnat på forskare som tror annat. Sådär. Och sen är det klart, det finns ju vissa forskare som tror på flat earth och sådär. Och det, ja, de får ju såklart visa sina, liksom, sina argument för det. Men jag tror ju då helt enkelt att det kanske ligger mer... Men det, jag gör ju det utifrån att jag har upplevt Gud, jag har sett mirakel, jag har sett under och tecken... Mm. Jag har sett, när jag har läst Bibeln och följt Bibeln, så har jag sett att det har lett till att jag har blivit överbevisad med liksom övernaturliga saker. Och utifrån det så ser jag att okay, jorden kanske inte är så gammal. Och sen har jag lyssnat på olika forskare, men det har gjort att jag har sökt lite mer än kanske normala svensken. Som bara säger, nej men de flesta säger att jorden är miljardtals år. Punkt. Ja men bra, då vet jag det. Då lägger jag det i en box och så behöver jag inte prata om det längre. Eftersom jag har sett under och tecken mirakel, jag har sett folk stå i rullstolbunden, jag talar i tungor, jag talar med Gud, jag ser Bibeln som Guds ord, så har jag gått lite längre då för att se så här, kan det vara så att den bilden som de här forskarna som har ett konsensus och säger så här, kan det vara så att de har fel?
Och det
har jag gjort då, och då kanske jag googlar lite längre än vad gemene svensk gör för att hitta de här som bara, här sitter John Lennox och faktiskt har ett intellektuellt samtal om att det som vi har lärt svenskar nu sen 60-talet att så här är det, det kanske inte stämmer.
Och just det där, att vara nyfiken och tänka själv och vända och vrida på saker, jag menar, det är ju fantastiskt. Det är ju precis det vi har suttit och pratat om. Så det ställer jag mig bara liksom entusiastiskt till. Som sagt, jag vill jättegärna att du skickar något klipp med John Lennox och andra, och jag kommer liksom lyssna och jag kommer vara öppen och nyfiken.
Ja.
Jag kan göra det också. Så att jag är inte så stel i huvudet.
Nej, just det. Nej, men det är det jag älskar med dig.
Nej, men jag är inte heller helt jävla diarrelös.
Nej. Fattar. Nej, men och det är väl...
God morgon.
Jag tycker du faktiskt beskriver det väldigt bra. För att det är någonstans... Du beskriver ju ändå någon form av medelväg att... Det finns två diken i det här.
Men annars leder den vägen som är extremt kaotisk, relativistisk och gränslös till att då kan vi ju bara så här, då spelar ju språk och ord, alltså då är inte det här ett bord längre.
Nej, precis.
Och det är liksom, det är ju bara, det är ju galenskap till slut.
Ja.
Så att jag är också mån om att hitta en funktionalitet i hur vi pratar, hur vi förhåller oss, men den är inte cementerad. Men jag behöver något att stå på. Sen kan jag byta ut det jag står på. Har du läst Martin Hägglund?
Nej.
Snälla, gör det. Wow, det hade varit häftigt att prata med dig efter att du har läst den.
Jag skulle säga att
Vårt enda liv heter boken. Jag tyckte den var jättespännande. Den handlar både om, den handlar om hur skulle vi bete oss mot varandra här och nu idag om det inte fanns någonting efter att vi dog. Vad händer? Och det är lite så som jag uppfattar det. Det är lite utifrån vad jag förstått både muslimskt troende och kristna troende ibland kan prata om paradiset och helvetet, att det är här och nu, som att jihad är inte ett yttre krig, det är en inre kamp mellan gott och ont, buddhisterna pratar om de här två olika vargarna, den ljusa och mörka vargen. Det handlar om vilken du matar, det är samma metaforiska värld.
Bibeln pratar om ande och kött.
Ja, men precis. Och Martin Hägglund menar ju på att det är det som är förutsättningen för kärlek. Vi har bara varandra här och nu. Och det finns någonting otroligt vackert i den filosofiska och också andliga idén. Han skriver som en slags filosofisk och andlig politisk vision, typ. Och i den här boken, i ett kapitel, så pratar han om att din existentiella kompass, eller din existentiella metafor, är en båt. Och dina värderingar är plankor. Så att du kan byta ut en planka och ersätta med en ny. Men ibland så försvinner hela skeppet. Och då är du strandsatt. Och jag märker på liksom dina nickningar och din blick nu att du har också varit där. Jag har också varit där. Det är ju fruktansvärt. Det är ju liksom, det är ju Kristina från Duvemåla rytet mot Gud liksom. Och sen vet jag också någonstans i liksom, mitt innersta skrymsle av tillit, även om allt är nersläckt i den här avgrunden, så är det ett litet stearinljus tänt någonstans om att det kommer ett nytt skepp snart. Jag bara våga trampa vatten, Navid. Våga trampa vatten nu. Och sen plötsligt så bara ser man någonstans i horisont bara.
Ja. Jo, precis. Och då är ju frågan om exakt det. Och det är väl det som är intressant i det här någonstans, att prata om de här plankorna, om de här värderingarna. Och vad är det som skapar ett skepp liksom? Och hur får vi det att flyta, och hur mår vi bra i det?
Är det ens jag som har byggt det? Eller jag har ärvt plankorna från mina föräldrar?
Exakt.
Eller samhället?
Och det konstruerar man och...
När en planka börjar ruttna, ringer jag till en myndighet eller tar jag ansvar för mitt eget liv?
That's right. Okay. Ja, precis. Det, ringer jag staten eller ringer jag kyrkan eller ringer jag familjen?
Exakt.
Eller vad, och det är väl det som jag tror då, att det som jag har upplevt i mitt liv och en av de grejerna jag liksom försöker någonstans lyfta fram i den här podden, det är ju ändå att jag menar att kristendom är, och kristen tro är, väldigt bra för samhälle och för individ liksom. Så.
För vissa, ja. Håller jag med om att det är bra.
Så. Ja. Och det var det jag skulle komma in på och prata lite om det, men vi har ju inte hunnit det, och det är helt fine. det betyder ju bara att vi får göra det här en gång till säkert.
Ja, 100%.
Om du har tid.
Jättegärna, det här var superkul.
Så... Jag fortsätter gärna prata om kanske lite mer specifikt religion faktiskt. För jag tycker att det är ett samtal som är då lite cancellerat i Sverige.
Vet du, får jag drömma lite med dig?
Ja.
Och det här är inte på något sätt en push utan en inbjudan. Jag har en dröm om att göra en podd med 4 personer. En timme i veckan, eller 2 timmar i veckan bara. En präst, en imam, en rabbin och Bellman, jag skojar, och en och kanske en ambulerande gäst, så att en av stolarna är liksom tom. Så en präst, en imam och en rabbin som en gång i veckan i 2 timmar live svarar på publikens frågor om döden, livet, kärleken och existensen.
Count me in. Love it.
På riktigt?
Jättebra.
Ja.
Tycker jag, hur bra som helst.
Nu kör vi ju, för fan, den här har vi pratat om jättelänge. Så roligt.
Nej, det är jättebra.
För jag tror att du är perfekt för det. För du har den här dragläget mellan att så här, det här är viktigt för mig, det här tror jag på, och samtidigt öppen och nyfiken att förändra dig. Och det, kombon där är magisk.
Ja, absolut. Jag är jättemin. Jag tycker det är hur bra som helst. Love it. Navid, stort tack för att du ville vara med.
Du, stort tack. Och
jättekul att få komma hit. Och
hoppas du kommer tillbaka och hänger med oss.
Jag kommer gärna tillbaka. Vi har gått över tiden rejält, men det betyder bara att det har varit bra.
Vi har gått utifrån, vi har gått från Kronos, nej, ja precis, vi har gått från Kronos till Kairos, eller hur?
Ja.
Apropå något Jesus, sånt.
Precis.
Korset.
Ja.
Ja. Vi har varit i den sakrala tidslinjen.
Underbart. Jag önskar dig och ni som jobbar Guds välsignelse.
Tack.
Gud välsigne er. Och ja, så fortsätter samtalet nästa gång.
Hälsa prällarna att vi jättegärna kommer att hänga med dem också.
Ja, absolut. Det ska jag göra.
Tack snälla.
Ha det bra ni. Ha det fint. Tja, tja.
Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.